Världens bästa TV presenteras av tv.nu. Hej, du lyssnar på Världens bästa TV som vi gör i samarbete med tv.nu. Jag heter Jenny Ågren och i den här podden så snackar vi om allt kring serier och sånt. Och i det här avsnittet så kommer vi fokusera helt och hållet på dokumentärer. Dokumentärer har ju länge varit en viktig del i populärkulturen och nyhetsrapporteringen. Vi har sett mördare avslöja sig själva när de inte fattar att mikrofonen fortfarande är på. Vi har sett kvinna efter kvinna avslöja en av världens största artister som en manipulerande förövare. Och så har vi sett hur bevis smulas sönder vid närmare granskning. True crime har blivit något för streamingtjänsterna att räkna med. Och nu är det sajter som Netflix och HBO som står för stora avslöjanden. Kan man lita på det som sägs i dokumentärer? Och varför blir man så berörd? Och vilken är tidernas bästa dokumentär? Det här pratar vi om i det här avsnittet av Världens bästa TV. Och det gör jag tillsammans med Martin Schori, grävchef på Aftonbladet, och Erik Gandini som är dokumentärfilmare. Välkomna hit!
Tack!
Erik, vilken är den senaste dokumentären som du har sett?
Okej, jag var på en filmfestival i Köpenhamn som heter CPH Docs. Och det är faktiskt en av de största dokumentärfestivalerna. För någon vecka sedan. Det är inte den senaste film jag har sett, men där såg jag en film av Fredrik Gerten som heter Push, som kommer att komma ut i höst i Sverige. Och om ni är bekanta med Fredrik Gertens filmer så är de är liksom aktivistiska och avslöjande, och precis så är den här filmen. Det handlar om det som heter Carnegie i Sverige, som egentligen heter Blackstone, som ett multinationellt företag som har kommit på att den stora nya asset som man kan tjäna pengar på är liksom lågstandard lägenheter i världens alla städer. Så de köper upp stora områden med billiga lägenheter, tränger ut folk och spekulerar på detta. Och det är en jättespännande historia faktiskt, som jag vet ni kommer att få höra talas om snart, och som jag hoppas ni får se faktiskt. Den kommer på bio. Ni gör verkligen en pitch för den här filmen.
Verkligen.
Jag ska liksom borde ta procent för att marknadsföra. Men det var den senaste filmen som jag vill prata om. Ja.
Mm. Martin, vilken såg du senast?
Ja, ursäkta. Jag har inte lika sofistikerat svar, men Fire var den nog senast jag såg, tror jag. Mm. Från en soffa på mitt landställe. Det måste vara. Och den var ju väldigt bra också.
Fire Festival, är det den du tänker? Ja, just det. Ja, det är också en av de senaste jag har sett.
Fire Festival was supposed to be the new Coachella, the new Burning Man.
Exclusivity with access to premier talent.
It was going to be an experience bordering on impossible.
What's the worst thing that could possibly happen?
Nightmare in paradise.
There was no music.
They were put into disaster relief tents.
People started to have breakdowns. People started to have panic attacks.
No idea what they were doing.
It was also a health concern that there were people literally trapped on an island.
It was a shit show.
Just chaos and anarchy.
Erik, numera så finns ju kamerorna överallt. Jag tänker också bland annat på Fire Festival, där man får se, liksom, där är det ju väldigt många privatpersoner som har filmat och skickat in de här filmerna till. Hur har det påverkat hur dokumentärer skapats?
Alltså det är fantastiskt, för att när jag började göra film på 90-talet, då var det kanske bara så här filmarkiv eller tv-arkiv man kunde få tillgång till bilder ifrån, och det var jätte det är dyrt, det kostade sig ofantliga summor och det var komplicerat. Jag tycker att alltså den nya verkligheten med att det finns bilder på det mesta, det gör det mycket lättare, alltså när du ska berätta en historia, såklart. Och alla de här arkiven som hade monopol tidigare, som kunde vara SVT-arkivet, eller, de har ju ersatts av att folk har kanske privata bilder, privata filmer, liksom eget material. Och nej, det är väldigt lite som vi kommer att missa, känns det som, i framtiden, om det fortsätter så.
Mm. Martin, varför tror du att dokumentär är så stort idag?
Jag tror att delvis är det ju för att världen är så pass skruvad så att den liksom överträffar dikten. Sen så tror jag också att lite fördjupande dokumentärer, jag har ingen så här hård data på det här, men just att vi översköljs med så mycket snabb information hela tiden, vi får flashar i mobilerna och mycket liksom korta telegram, den typen av information, då kan ju det skapa någon slags efterfrågan på lite fördjupning och lite mer långsamt material, eller hur man ska säga.
Och sen är det ju så här, true crime har ju också exploderat. Det är nästan lika populärt att prata om Making a Murderer till exempel som Game of Thrones i fikahörnorna. Vad tror du det beror på, Erik?
Alltså, jag måste säga att jag inte är en stor fan av true crime själv. Jag var tvungen att försöka lista ut varför. En förklaring är att jag inte är en kvinna. För att det är verkligen så att det är jättepopulärt bland kvinnor, och mycket mer än bland män. Men självklart, alltså, som genre är extremt tilltalande och tacksamt att ges mord väcker liksom ett stort intresse såklart i sig, och att det finns också en aspekt att kunna avslöja saker och kanske, vilket har hänt så många gånger nu, alltså filmer som har verkligen kunnat ändra domar, ändra uppfattningen vad som egentligen hände. Det är ju kanske också helt enkelt så att de riktiga historier har en starkare kraft än fiktiva. Så är det för mig. Jag är en riktig verklighetssucker på det sättet. Jag går igång på saker som har hänt på riktigt. Annars skulle inte jag jobba med det här. Men det är ju på riktigt så att jag svarar mycket starkare på när jag vet någonting är sant. Och inte bara, det är inte bara based on a true story, utan det är ett faktiskt riktigt material. Jag får en känsla att, och som Martin säger också, att du kanske förstår någonting i en väldigt, väldigt kaotisk och information overload loaded värld. Så ja, jag är inte förvånad, för mig har det alltid varit så. Det är kanske snarare att jag blir förvånad att alla andra har kommit på det nu. Att verkligheten är spännande.
Mm. Nej, men så är det, hade ju nästan varit konstigt också om det inte hade kommit många bra true crime, alltså att det har spridit sig till den genren med tanke på det här intresset som alltid har funnits. Som vi på Aftonbladet som pratar om krim liksom, som ett väldigt stort område. Vi har Efterlyst i TV3. De här historierna om rafflande mord i veckotidningar som alltid har funnits. Där. Det har ju alltid varit ett väldigt stort område, så det är inte så konstigt att det också har spritt sig dit.
Mm. Berör dokumentärer mer än en vanlig serie, Martin?
Ja, det tror jag är väl såklart delvis personligt sådär, men ja, det tycker jag, och framförallt jag tänkte på det när jag kollade på den här Fyre Festival, där de också blandar in väldigt mycket med liksom de som deltagarnas egna filmer, att man kommer så otroligt nära, och det har ju varit liksom en tid nu när vi har en otrolig så här teknikutveckling. Vi kan göra superfina, sofistikerade digitala lösningar och allt sånt där. Och det kan ju också bli otroligt berörande. Men jag tänker att det skulle inte våna mig om vi snart också går mot en trend där det kommer mycket mer sånt här material som känns mycket mer nära. Som ju inte kanske andas samma kvalitet, men blir otroligt berörande av det skälet att det är riktigt, så att säga.
Mm. Erik, hur tycker du att det dokumentära berättandet har förändrats de senaste åren?
Alltså förr i tiden var dokumentär, film en riktig fattigmansgenre som alltid såg sämre ut, var lite mindre tilltalande, var lite liksom mindre på alla sätt och vis, och det fanns också en idé om dokumentärfilmer som en ganska sådär observerande person som tittar på liksom, och liksom flugan på väggen. Det har ju hänt så mycket sedan dess, alltså, framförallt för att dokumentärfilm är så många olika saker. Ni pratar om true crime, det finns ju essädokumentärer, det finns ju kontemplativa dokumentärer, det finns ju alltså faktadokumentärer. Alltså, det är svårt att säga bara dokumentär utan att vara lite mer precis liksom. Men generellt tycker jag att det har blivit mycket mer en erkänd konstform också liksom, och det är det som jag själv jobbar med och som jag försöker också entusiasmera mina studenter liksom, att du ska inte bara vara den här lilla betraktaren med kameran, utan ha liksom en egen, du kan faktiskt skaffa en stor makt med den här utrustningen och göra stort avtryck i debatten. Du kanske vill säga saker som ingen annan säger. Du kanske ser saker på ett sätt som ingen annan ser. Och det kanske är kreativ dokumentär. Och det här är någonting som inte är kanske lika populärt som de true crime-serien ni pratar om. Men som det har varit som min lockelse. Och för, när du frågar vad som har hänt. Jo, den här typen av filmer har stor budget. Det är inte en person som gör det. Man jobbar med fotograf, med klippare, scenograf, ljudläggare. Alltså det blir en större apparat liksom, och förhoppningsvis också större genomslagskraft. Det är mer liksom riktig film, och jag förhoppningsvis tänker inte publiken riktigt lika mycket som man gjorde förr när man ska köpa en biobiljett, om det är liksom en spelfilm eller om det är en dokumentär. Man söker en bra historia, eller när man, även när man tittar på Netflix eller SVT Play, att man bara väljer utifrån hur bra en historia är. Liksom.
Mm. Martin, många dokumentärer får en hel del kritik för att de kan anses vara för vinklade, som Making a Murder och Leaving Neverland till exempel. Vad tycker du om det här, att det är så vinklat?
Jag känner igen den kritiken som journalist, att man vinklar. Jag tror att det är inte så konstigt att man gör det, dels eftersom att det är svårt att berätta någonting annars överlag. Men också för att det säljer naturligtvis. Alltså, det är svårt att skapa en snackis eller någonting som får stort genomslag som är otroligt resonerande och så här, å ena sidan och andra sidan, och så landar man i ingenting. Jag tycker väl att alltså att vinkla är ju inte fel, det tycker jag man ska göra, men däremot så ska man ju göra det på ett schysst sätt och man ska ha med sin den andra sidans bästa argument och så vidare. Men det är klart att man vinklar, och det gör man ju i mån, alltså i all typ av berättande egentligen.
Kan man lita någonstans på att publiken gör sin egen research?
Nej, det kan man inte, och det är väl det som är, om det finns problem så är det väl det här, och jag tycker aldrig att man ska utgå ifrån det, och speciellt idag när vi har en typ av samhällsdebatt där det nästan är så att den som anklagar först vinner på något sätt, sen spelar det inte stor roll vad som händer efter det. Så att, och det var det jag menade med det här, att man ska vinkla absolut för att göra alltså av dramaturgiska skäl eller för att göra en historia intressant, men man måste alltid ha med även motståndarens bästa argument, som sagt.
Mm. Inte alltid så enkelt.
Och det här är också det som är lite problemet, att så du har alldeles rätt när du pratar om så här journalistiska dokumentärer som har anspråk att avslöja någonting. Så, men det mesta av dokumentärfilm som görs är ganska öppet personligt. Det vill säga, det är inte, alltså journalistiken följer väldigt heliga, riktiga, rimliga lagar. Man ska verkligen, som du säger, källkritik, undvika sensationalism och låta alla komma med sina bästa argument. Och så. Med dokumentärfilm är det egentligen precis tvärtom. Och det här är inte någonting som ibland måste man måste påminna publiken om, särskilt den filmen som jag gör, som är uppenbart personliga, uppenbart det är det jag tycker och tänker, och det måste man komma ihåg. Dokumentärfilm är inte journalistik på det sättet, så det ska ju nästan vara personligt, emotionellt, suggestivt, totalt spekulerande och partisk, beroende på vilket ämne såklart. Men återigen, det är olika genrer. Liksom.
Mm, det är det. Så som många dokumentärer har byggts upp på senare år, så är det ju grävande journalistik då, bland annat som en del av populärkulturen och som en underhållningsform. Är det det, att det är någonting som man eftersträvar, som en eftersträvande symbios på något sätt? Vad tror du, Martin?
Jag tror att det kan vara bra om grävande journalistik, eller vad man ska kalla det, får ett bredare genomslag, får någon slags liksom populärkulturell uppsving, med tanke på de attacker som journalistiken utsätts för på olika håll. Så det tror jag. Sen så, precis som Erik säger här, så ja, absolut, det är ju lite olika sätt att uttrycka. Det finns ju, om man tänker på en dokumentär som fick stort genomslag här i Sverige, om den här kvinnan som berättade om alla sina, eller om sin partner och alla hans kvinnor.
Just det.
Anders lilla röda. Här står det lite namn. Sen så står det att jag har skickat lite meddelande eller vad vi pratat om. Alltså.
Du har gjort någonting magiskt med den här kvinnan. Fast du vet allting och gör en film med honom så ändå så står du där med kärlek i blicken.
Du har ju hjälpt mig. Du är ju nyckeln att jag kan komma ur den här bubblan.
Jag är nyfiken. Jag skulle bli stolt om han lyckades förändra sitt liv.
Den fick ju kritik såklart för att vara vinklad. Och där var det verkligen en personlig historia. Och han fick ju inte komma med sina bästa argument. Och han utsatte sig också för en hård storm liksom efter det. Och kände sig ja, men orättvist behandlad då naturligtvis. Och den här typen av efterspel, det är ju alltid en sån debatt, hur mycket ska vi som journalister tänka på vad våra publiceringar får för konsekvenser. Och jag vet inte huruvida den bedrivs bland dokumentärfilmer, men idag så blir det ju ofta väldigt stora ringar på vattnet och liksom med sociala medier. Det får ett extremt liksom genomslag helt enkelt. Men generellt, jag tycker att det är jättebra att det bedrivs grävande journalistik. Jag tycker det är jättebra att att de finns på de här plattformarna som Netflix och HBO som är varumärken också som publiken har en otroligt nära relation till och liksom älskar. Folk älskar ju Netflix och precis som man älskade sin lokaltidning förut när det var stort. Det finns väl många som gör det idag också, men så i grunden är det positivt.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Världens bästa TV presenteras av TV.nu. Och TV.nu är ju din guide i streamingdjungeln. Det är där du hittar de senaste tipsen på vad du ska titta på härnäst. Och det är enkelt också. Man kan välja vilka streamingtjänster som man har, exempelvis Netflix, SVT Play, Viaplay, HBO Nordic, och sen välja vilka genrer du gillar, typ krim. Och så visar TV.nu allt innehåll som passar dig, rankat med de ack så viktiga IMDb-betygen. Självklart kan man också söka på sin favoritskådis för att hitta serier eller filmer som den är med i. TV.nu håller allting samlat, vilket gör att du slipper lägga tid på att leta runt på flera olika streamingtjänster.
Men vad finns det för ansvar? För vare sig Netflix eller HBO har ju till exempel en ansvarig utgivare. Aftonbladet har ju en ansvarig utgivare till exempel, precis som SVT, när de ger ut dokumentärer eller vier. Vad kan det få för konsekvenser för utgivarskapet?
Ja, precis. Och där är väl i viss mån lite likt böcker, att förlagen inte är ansvarig utan det är den som har skrivit boken, om jag har fattat det rätt. Men så är det ju inte hos oss. Netflix kan ju såklart få problem med tanke på att det är olika lagar i olika länder, olika pressetiska traditioner eller olika traditioner överlag. Men jag har rätt dålig insyn i hur liksom de tar det.
De blir säkert stämda.
Ja, de blir stämda. Blir de ju på löpande band.
Ja. HBO har ju blivit stämda nu efter Leaving Neverland av Michael Jacksons familj. Men, till exempel.
Alltså, jag tänker på den filmen du pratar om. Det är så tidigare Nahid Perssons Anders, jag och hans 23 kvinnor.
Just det.
Ja. Och det här är så, det finns en stark tradition inom dokumentärfilm av att vara väldigt personlig, nästan dagboksart, att du använder en kamera för att berätta om din lilla verklighet, alltså utifrån verkligen så här, mitt liv, här är mitt liv, och som är också väldigt uppskattad och vad ska man säga, högaktad, som är verkligen konstnärligt grepp, en kvinna som berättar sin historia och öppen, transparent med hela sitt liv och så här. Så, och då kan det krocka ändå plötsligt med att, som du säger, att ja, men det här har ju konsekvenser, stora konsekvenser för en person som en tv-kanal skulle säkert, ni har den filmen sänds på SVT och kommit ut, men den hade ju ett jättesäkert enorma konsekvenser för den personen som den handlar om. Och generellt tycker jag att vi lever i en tid där man kan genom sociala medier ha fler följare än en medelstor tidning i Sverige, men helt slippa ansvarig utgivarskapet och utöva straff. För jag menar, att bli uthängt är ju ett form av straff idag. Och det här, vi har liksom inte riktigt ett system som kan begränsa detta. Alltså, och det, för det har ju verkligen stora konsekvenser för en person att bli uthängd genom sociala medier till exempel. Då är straffet redan utövad. Sen kan det ta väldigt, väldigt många år för en person att komma tillbaks efter en sån historia. Och det är ju, alltså, i ett samhälle ska liksom rättsväsendet utöva straff. Inte media och inte privatpersoner heller. Det känns som att det är någonting som vi verkligen borde diskutera mer, tycker jag.
Mm. Det borde vi göra. Erik, när du går igång på ett ämne och bestämmer dig för att nu ska jag göra en dokumentär över det här, hur går dina tankar då?
Oftast är det väldigt, väldigt, väldigt personliga skäl. Alltså, om jag gör en film om en karaktär, eller om jag gör en film om Sverige, om saker som jag upplever det pratas inte om, så är det liksom någon slags enorm njutning att bara få grotta ner sig i någonting och att försöka hitta en form filmiskt för detta. Jag hoppas alltid att det är någonting som inte många andra har gjort, och det är en inspiration i sig. Jag har en väldigt kreativt samarbete med min fotograf som jag jobbar med till exempel, och klipparen. Det är, processen är också väldigt oförutsägbar, men ni jobbar extremt snabbt. Alltså, det är så särskilt, alltså, er redaktion liksom, eller Aftonbladet i sig, all nyhetsmedia är ju extremt snabbt producerad, och vi har ju en mycket, mycket mer långsam projekt där man också, process där man också är ganska öppen för att saker och ting är oförutsägbara. Man vet inte vad folk kommer att säga när man träffar dem. Man vet inte vad folk kommer att göra. Och det här är skrämmer väldigt mycket av filmindustrin. Skulle få panik av att man säger, jag vill göra en spelfilm, men jag vet inte exakt vad som kommer hända på inspelningen. Vi får se, liksom. Det funkar inte. Men det kan du göra med en dokumentärfilm. Det är ändå rätt billigt. Det är inte, du behöver inte drabba så många människor. Och framförallt så finns det en acceptans för att det är så. Att det är så dokumentärfilm görs.
Mm.
Men man måste vara vän med den här då, oförutsägbarheten, som är jättekul att jobba med.
Vad jobbar du med just nu?
Jag håller på med en film som handlar om vad vi kommer att göra när vi inte behöver jobba. Och det har ju liksom någon slags koppling till automatiseringen och att utsikten som det spekuleras om, att vi kanske blir liksom bortsorterade från alla våra, många människor kommer att bli. Och så det är en superexistentiell och filosofisk film, och många av mina filmer börjar på det sättet, att jag har en ganska flummig idé som jag sen försöker förvandla och till en film. Och förhoppningsvis, så lika flummigt och abstrakt det låter nu, så ska det sen bli liksom en resa och en filmisk upplevelse sen som gör att det inte känns så konstigt att man vill göra en film om det. Liksom. Mm.
Finns det en dokumentär som har blåst dig av stolen, Martin?
Ja, jag tror... Typ. Ja, jo, men det kan man väl ändå säga. Nej, jag kommer ihåg när Bowling for Columbine kom. Det kanske inte är så förväntat. Men jag bodde i USA då och hade ganska nyligen flyttat dit. Och det var en sån där dokumentär som... Den är ju också vinklad naturligtvis, men den blåste nog mig definitivt av stolen. Den...
Michael Moores, som han också fann en Oscar för.
Ja.
There has been a terrible shooting.
After Columbine, no one could figure out why the boys had resorted to violence.
Why would kids do this?
You don't think kids say dad goes off to the factory every day. He built missiles. What's the difference between that and the mass destruction at Columbine High School?
I guess I don't see that connection.
Den gjorde hade väldigt stort liksom, stor påverkan på mig.
Mm.
Och lite nyare, så jag tycker Amy Winehouse-dokumentären var ju också otroligt stark liksom, på ett annat sätt, men den var ju fantastisk.
Mm.
Erik?
Alltså, jag var ung i slutet på 80-talet. Då fanns knappt dokumentärer, kan man säga. I alla fall inte i Italien där jag växte upp. Men då minns jag en otroligt extatisk upplevelse av att det kom en film som heter Kojani Skatsi, och titeln låter ganska obskyr, men det blev faktiskt en kultfilm. Det var en film som byggde helt på bilder och musik, ingen dialog.
Critics around the world have called it a remarkable film event, a breathtaking experience, a fusion of image and sound.
Musik av, det var liksom en Geoffrey Reggio som gjorde filmen, och hypnotisk musik som loopar, och det här var ju, det här var till och med innan MTV, det fanns inte ens en tradition av att sitta och kolla på en musikvideo utan bara sjunka in i någon slags hypnotisk upplevelse. Och det här minns jag, för det bygger helt på verkliga bilder, och det är liksom en ganska dystopisk bild av framförallt USA, ett land där civilisationen har lett till att människor beter sig som robotar, städer filmas uppifrån i ultrarapid, och man ser det här livet som bara pågår, som verkar helt ha tappat relationen till någon slags meningsfull relation till naturen, till människor. Och det var ju en jättestark upplevelse. Det finns ju, den traditionen har ju fortsatt lite grann liksom, men det är fortfarande en ganska unik form för dokumentär, som är verkligen inte någon true crime eller journalistiskt grepp liksom, utan det är mer kontemplativ, men likväl superstark på ett existentiellt plan.
Var då du bestämde dig att du vill bli dokumentärfilmare?
Det var inte riktigt då. Alltså jag växte upp i en katastrofal mediasituation i Italien, där under liksom Berlusconis värsta tid, när dokumentär fanns inte. Det fanns inte något som var dokumentär, som hette dokumentärfilm. TV var extremt ytlig. Tutt-TV kom det att heta liksom. Och så att jag flyttade till Sverige när jag var 20 och upptäckte dokumentärfilm här, och blev helt uppslukad, för jag kände att det var precis vad jag både hade saknat själv att se, men också ett sätt att använda sig av en kamera, en mikrofon, för att ha en anledning att möta verkligheten på ett sätt som annars du upplever bara genom en skärm. Och det där tycker jag fortfarande liksom, att du kan faktiskt ha en anledning, vilket jag säkert ni också gör, att ge ut bort från skärmen och uppleva saker på riktigt. Det är ju så, som en kompis till mig, en dokumentärfilmare, en kompis till mig säger, han säger documentaries are much more fun to do than to watch.
Jag kan förstå det.
Yeah.
Men har ni någon sån där som ni vet så här, den här vill jag titta på om och om igen? Eller har man sett en dokumentär så har man sett den?
Efter det jag sa nu så är det kanske snarare att man vill göra om vissa dokumentärer.
Okay.
Ja, precis. Mm. Jag såg den här Vietnam-dokumentären då, som också var fantastiskt bra, men den var ju också...
Den långa, den här jättelånga.
Ja, men precis. Vietnam War. Så den kanske jag inte vill se igen.
Nej.
Men... den var också väldigt bra. Mm.
Jag kommer ihåg att jag såg Blackfish. Mm. Den om späckhuggarna. Alltså den är ju också väldigt gripande. Och man blir ju så här, okej, jag kan aldrig åka till en djurpark eller ett Sealand igen. Och sen så vet jag har inte sett den, men jag vet att den handlar ju lite om samma sak, The Cove, ja, med delfinerna, som är väldigt gripande. Mm. Om vi går vidare nu då, och bara, vad tittar ni på just nu då, Erik?
Okej, jag har sett Neverland. Ja. Jag har sett R. Kelly. Jag tyckte det var jättefascinerande historier, båda två, på olika sätt. Mm. Jag har sett Free Solo, för att jag gillar klättring också, men det är också att det är en bra film. Men Neverland tycker jag var en intressant historia, för att kanske för att vi alla visste egentligen, och att det här gav en riktigt, riktigt inifrån perspektiv om hur pedofili ser ut, också när en person har för mycket makt för sitt eget bästa liksom. Mm. Så att det var, jag tycker det fanns många lager av liksom destruktiva, även destruktiv kärleksrelation på något konstigt sätt mellan ett barn och en vuxen. Det låter bizarrt när man säger så, men jag tyckte att det var väldigt, väldigt tankeväckande.
Mm. Martin, finns det något du tittar på?
Ja, inte just nu inom dokumentärgenren. Jag såg precis klart den här
Störst av allt.
Störst av allt, just precis. Det. Som ju inte är en dokumentär.
Det är Netflix första svenska serie som är ju skriven av Malin Persson Giolito.
Mm. Jag är ju från Lidingö själv som ju inte är Djursholm, men ändå har vissa drag av Djursholm, så att det var...
Du kände igen dig?
Nej, det kan inte, nej, det gjorde jag väl egentligen inte. Men vissa delar kunde man känna igen sig i. Smeknamnen, ja, till exempel.
Ja, själv så tittar jag på Game of Thrones nu sista säsongen och ser med spänning fram på vad som kommer att hända där. Och annars så ska jag också börja plöja nu The Ted Bundy Tapes, har jag tänkt. Mm. Och det kommer ju också en spelfilm på Netflix med, konstigt nog, Zac Efron i huvudrollen som Ted Bundy. Men det ska bli spännande att se, tycker jag. Och... har du någonting som du ser fram emot, Erik?
Mm.
Förutom den här som du nämnde i början.
Filmen om Julian Assange som säkert kommer att komma, ja.
Precis.
Mm. Alltså, det finns filmer faktiskt som jag tänker också förtjänar att ses mera och som finns fortfarande där ute. Det finns en film som faktiskt vann 2 guldbaggar, en för bästa regi och bästa dokumentär, som heter Rekonstruktion Utöja av Carl Javier. Och det här är en film som jag vet har nått en ganska liten publik i Sverige, men som är i, alltså av alla historier om Utöja och Breivik, så är den här jätteintressant. Delvis för att det är de riktiga överlevande som är med, men också för att, vilket är ett fantastiskt intressant grepp, de får själva, de här överlevande, de får själva regissera skådespelare i en studio, unga skådespelare, amatörskådespelare.
Visst, det är Öja va? Och så är det klipper här, det är väldigt brått här.
Min roll på Utöja var lite som, jag var på en måte en slags som maskott på en måte.
Jag prövde att se på det här som en träningsökt, bara psykiskt då.
Mm. Kanske faktiskt jag väljer dig. Du representerar mig på Öjan. Och då ser jag en politiman och det är stegen hans. Han går egentligen väldigt sakta med gevär.
De får instruera dem att spela upp de historier som de själva varit med, vilket är en väldigt, alltså, karaktärer som har varit med om sådana saker brukar vara i dokumentärfilmer de som står framför kameran som får berätta, men nu får de istället vara regissörer själva. Och det känns som något jättespännande som faktiskt filmen levererar jättebra. Den rekommenderar jag.
Har du något som du ser fram emot, Martin?
Inte jag kan komma på. Jag tror däremot att apropå se om grejer, att jag kommer se om den här Deadline Artists, heter den va? Om 2 New York-journalister som ju är fantastisk om man är så här journalistromantiker som jag är.
Låter spännande. Det har inte jag hört talas om.
Så nej, den såg jag för några månader sedan, eller precis när den kom. Men den kommer nog se om ganska snart igen.
Det låter jättespännande. Bra. Erik och Martin, tack för att ni var med.
Tack
så mycket.
Ja, det här var allt för den här gången av Världens bästa TV, där jag gästades av Martin Jordi och Erik Gandini. Och gillar du det här, se till att följa oss i din poddspelare. Jag heter Jenny Ågren. Ha det så fint, så hörs vi igen. Hej då!